och hjärtligt välkommen till Dok idag. Intervjupodcasten där vi låtsas att veckans gäst dok idag. Jag som gör den här podden heter John Olsson och jag är artist, låtskrivare och stand-up-komiker. Man kan följa mig på Instagram under mitt namn John_Olsson_. Veckans gäst som ska dö är Mikael Dahlén som är föreläsare, författare och ekonomiprofessor på Handelshögskolan i Stockholm. Hans senaste böcker handlar om forskning kring lycka och meningen med livet. Och de här korta men innehållsrika böckerna har inspirerat både mig och många andra människor. I avsnittet får vi tips på hur man kan känna mer lycka och mening i tillvaron. Och Mikael berättar om hur hans pappas cancerbesked fick honom att börja måla sina naglar svarta. Vi pratar om att alla Mikaels tatueringar fyller en funktion. Vi pratar om att gå sin egen väg och våga vara sig själv. Och sen får vi höra om hur man kan bli lycklig genom att ta ut segern i förskott. Mikael är 47 år gammal och har en sambo och två barn. Nu kör vi igång podden med en ganska akademisk synslinga. Mikael Dahlén, välkommen till Dok idag.
Tack så hjärtligt.
Hur mår du idag?
Apropå. Tack än så länge. Mycket bra.
Det är än så länge bra. Ja, härligt. Ja, men du är ekonomiprofessor, du är föreläsare och författare bland annat. Mm. Men en titel som jag skulle vilja lägga till är livsfilosof.
Åh, det låter något.
Det låter, hur känns det?
Det känns toppen. Nu har du gjort min dag. Den var bra innan. Nu är den ännu bättre.
Ja, du gillar att få nya titlar.
Ja, men det är ju spännande att se hur mycket jag kan bli lite klokare på. Och titeln är någon sorts kvitto på det, eller någon sorts kravspes. Så jag känner pressen på mig att bli klokare på det.
Ja, nej men för att det här med livsfilosof, det får jag lite. De senaste två böckerna som du har skrivit, som jag har läst, är ju då en liten bok om lycka. Och en liten bok om meningen med livet, där du då använder befintlig forskning och gör egna undersökningar om vad som gör oss lyckliga och vad som gör att vi får mening i livet. Men det jag undrar, vad är egentligen att känna mening? Liksom, är det någon stimulans i hjärnan som gör att nu balanseras det rätt och nu känns det bra? Eller vad är det här med att känna mening?
Ja, det är ju det som är 10 000 kronors frågan. Som ingen har kunnat besvara riktigt än. Men jag fuskar ju lite i min lilla bok och säger att mening är vad du själv känner som ger dig en ro ifrån stress och maktlöshet och en känsla av att inte ha kontroll. Så det går ju att mäta i till exempel kortisolnivåer, ett lägre kortisolpåslag. Och det är också en förmåga att ta dig upp ur sängen varje dag, även när det känns lite jobbigt. Vilket går att mäta just i det också, hur mycket energi du har, hur lätt du kommer upp ur sängen. Till exempel.
Ja, så då har man någon mening att gå upp överhuvudtaget på morgonen. Då har man någon typ av mening.
Ja. Precis så. Mm.
Men vad är skillnaden då mellan lycka och att känna lycka och känna mening?
Bra fråga. De är ju lite två sidor av samma mynt, men inte samma sida. Jag tänker på det som vi forskare pratar gärna om livsnöjdhet eller subjektivt välmående, som är dina jämna plågor, brukar jag kalla det för. Ditt tillstånd på det stora hela, hur mår du just nu? Och lycka är guppet upp från de här jämna plågorna som får dig att bli ännu nöjdare, må ännu bättre, studsa en liten stund på ett härligt rosa fluffigt moln. Så det är uppåt på den här skalan, medan mening i livet är sättet du kan undvika att åka ner från skalan i avgrunden, eller att ta dig upp igen till din jämntjocka nivå från avgrunden.
Kan man säga att lycka är själva paraplybegreppet och att mening är liksom en underkategori inom det på något sätt?
Ja, så skulle man kunna se det. Mening i livet kan göra dig lyckligare. Men mening kan också vara ett alternativ till lycka. Pandemin som pågår nu är ju ett sånt exempel när en del har drabbats jättehårt. Det kan vara ekonomiskt, det kan vara socialt, yrkesmässigt, medicinskt eller vad det nu är för någonting. Och lycka finns inte ens på kartan. Men att ändå framhärda, att ändå ta sig upp ur sängen när allt har ställts på ända och fortsätta och våga tro att det kommer ordna sig och jag kan bli lycklig igen sen. Där kan mening vara någonting väldigt viktigt och givande.
Vad har du för tips då för att uppnå den här meningen och lyckan nu under pandemin? Det kanske är många som undrar, men hur ska jag känna meningen när allting är så här?
Ja, det beror lite på vem du är och hur din tillvaro ser ut just nu. Så det finns inte ett svar, vilket är bra. Det kan finnas flera sätt att gå tillväga. Det enklaste av allt, enkelt för mig att säga, det är inte så jäkla lätt att göra, men det är att gilla läget. Du såg vad enkelt det var att säga och svårt det var. Du ska bara gilla att allting är kaos. Men när du inte kan påverka saker och ting, nu blev det som det blev. Istället för att frustreras över det och grämas så mycket, som är naturligt för oss att göra. Att bara tillåta dig själv att lite vila i att det är som det är nu. Och det kanske finns en mening i det. Jag vet inte vad meningen är. Men om jag tillåter mig och vågar tro att det finns någon mening i det, som jag kommer bli varse sen. Om ett år, se vad som händer nu som inte hade hänt annars. Då kan jag må lite bättre. Det är ett exempel. Och i den andra extrema ändan så är rutiner någonting som faktiskt funkar. Det kan låta så trivialt och nästan paradoxalt att en sån sak som att ta sig utanför dörren och ta en promenad idag. Eller att ha en rutin att läsa ett kapitel i en bok varje dag. Eller att vika tvätt, till och med det kan faktiskt funka som ett sätt att hitta någon struktur i den här tillvaron som helt plötsligt blev så ostrukturerad och oformlig och kändes som ett kaos jag inte kan styra över. Att göra sig själv rutiner är att ta lite kontroll över sin egen tillvaro och bestämma över sin tid och fylla den tiden med någonting man själv väljer.
Ja, du nämner också i din bok där att vi människor, vi försöker se mening i vardagen på olika sätt, se mönster. Jag gick en akrylkurs och skulle lära mig att måla. Mm. Och då gjorde jag ett porträtt, ett expressivt porträtt av någon man. Och så var det en liten rektangel i högra hörnet. Mm. Och då visade jag upp den här då för klassen sen. Alla skulle visa upp sina. Och då skulle folk tolka vad det var, den här rektangeln. Ja, men det är ångesten den här personen känner. Liksom. Någon annan, det är en drömsekvens från hans liv. Och så läraren säger att men det här det är en vaggare där. Det är en frånvarande far. Oj, det där säger nog mer om mig än någon. Och så skulle jag berätta då vad det här var, den här rektangeln. Och då var det att jag skulle signera tavlan, men det blev så fult så jag målade över det.
Det var du som var frånvarande.
Ja, precis. Så då, och det är ett exempel på att folk kanske då ser mening fast det inte finns på något sätt. Men du nämner också att människor som jobbar hela tiden tänker att de här sekvenserna i livet, det var meningen att det skulle ske, för nu är jag här där jag är nu. Och att det kan skänka en glädje, att man kan titta tillbaka på sitt liv och se, men det här, jag är faktiskt här på grund av de här sakerna.
Liksom. Ja. Det är ett toppen tips. Som sagt, antingen så gillar du läget och omfamnar det faktum att det finns någon mening, men jag vet inte vilken, och det är okej. Eller så tar du dig den underbara, konstnärliga, mänskliga friheten att hitta på en mening själv. För vi vill gärna se anledningar till att saker händer, meningar i stort sett allt. Det är något vi slänger ur oss hela tiden. Ja, men det var nog meningen att jag skulle tappa den där lotten innan jag fick se om det gav mig vinst. Eller det var inte meningen att vi skulle bli vi två och så vidare. Så det har vi ju testat då. Men gör det någon skillnad ifall vi tar oss den friheten och möjligheten? Ja, det gör det. Då mår vi lite bättre. Så hitta på. Ser du ingen mening, hitta på den. Det funkar.
Så att man hittar sin egen mening, även om man inte skulle tro på någon högre makt eller någonting, så har man sin mening i sitt liv.
Ja, och den meningen kan vara i det stora hela. Att min mening här på jorden är att bli en mästare på akryl. Eller så kan det vara en mening just idag när jag känner att jag behöver en mening. Jag brottas med att det här hände. Mm. Då kan jag hitta på att meningen med just det var det här.
Men vissa människor tänker lite väl mycket nostalgiskt tillbaka på sina liv och hur det har varit. Kan det vara en risk i det också att man inte kommer vidare i sitt liv?
Ja, och det beror ju mycket på hur du förhåller dig till det som varit. Om du förhåller dig till det på ett grämande, grubblande sätt, då är det en väldigt snabb genväg till mindre lycka och mindre mening båda två.
Mm.
Och det finns det gott om forskning på. Men lyckoforskningen visar att om du är nostalgisk i bemärkelsen att du går tillbaka och njuter av saker du varit med om, som du förmodligen, så funkar vi, inte njöt så mycket som du borde av när det hände.
Mm.
För att du var fullt upptagen med att tänka på vad du skulle göra därefter. Eller lite stressad, eller lite för självmedveten. Undrar vad folk tycker och tänker när jag gör det här. Det är jättevanligt. En jätteviktig anledning till att vi inte upplever mer lycka än vi gör är att vi inte ger oss själva tiden och närvaron att njuta när det händer. Och då en quick fix är faktiskt att gå tillbaka i minnet och njuta av det efterhand. När du inte är lika stressad, inte lika självmedveten. Så det funkar. Nostalgiska människor är i genomsnitt lite lyckligare än andra. Och det häftiga är att du kan ju faktiskt se saker som inte fanns där. Och apropå göra mening, du kan omtolka det där som hände förr till något annat. Det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom, brukar jag tänka.
Nej, men då, exempel om du träffar en gammal kompis, då kan du ju prata gamla minnen. Vad kul när vi gjorde det här. Och då kan man ju uppleva det ihop på något sätt, på nytt. Men där är jag ju rädd att man vill ta relationen framåt också. Så att man vill ju uppleva nya saker ihop också för att komma vidare. Så att man inte bara hamnar i det här nostalgiska också. Vad tänker du om det?
Jag tänker två saker om det. Det ena, whatever rocks your boat. Om målet är att bli lycklig och du blir det genom att vara nostalgisk och det inte skadar någon annan, njut. Knock yourself out.
Inte det lite Nozick, filosofen Nozick pratar ju om den här glädjemaskinen, att om man skulle kunna sätta in en person i en maskin som bara pumpar din glädje, då skulle det då kunna vara positivt, om det bara är glädje man är ute efter. Men att det finns kanske ett egenvärde i sig att uppleva nya saker, eller att man faktiskt upplever de här upplevelserna. Och då om det skulle vara, vi vill bara vara nostalgiska och må bra och bara känna den här lyckan, då skulle man ju faktiskt kunna göra så. Men om man vill komma vidare så kanske det finns ett egenvärde att utveckla relationen.
Ja, du har helt rätt. För risken är ju att vi spelar säkert, tror vi. Det är ju också väldigt mänskligt att vi vet vad vi har men inte vad vi får och varför chansa. Och så ger vi oss inte själva möjligheten och utmaningen att få uppleva nya saker som kanske skulle göra det ännu bättre, både för oss själva och för andra. Det är ju ganska typiskt. Så i det avseendet håller jag till fullo med dig. Att inte utgå ifrån att det du upplevt och det nostalgiska också kommer vara det bästa i ditt liv, utan att det finns mer av det braiga och kanske ännu bättre saker framöver.
Jag gillade dina böcker väldigt mycket, de här som jag nämnde, En liten bok om lycka och En liten bok om meningen med livet. Och de är ju korta böcker.
Mm.
Fanns det någon tanke att vi nu för tiden har mycket kortare attention span och vi har så mycket sociala medier, allting går så fort, att fler ska kunna ta del av den? Eller fanns det någon speciell tanke med just att det var korta böcker?
Ja, det fanns två tankar. Minst med det. Det fanns för många tankar. En av tankarna var att jag kände att det här är så stora frågor och så stora ämnen att jag vet inte allt om det här än. Och ingen vet allt. Det finns så mycket mer att lära. Det är inte så länge i ett historiskt perspektiv så är det ett extremt ungt område som lycka har egentligen inte forskats om i mer än drygt 100 år. Och rent filosofiskt är faktiskt också lycka ganska nytt. Så vi tänkte från början på lycka som något slump mässigt, någonting konstigt. Det var andra ord vi använde för det här. Så jag tänker, det finns jättemycket mer för oss alla att lära. Så jag ville skriva, inte den slutliga boken, utan jag höll på att säga den första boken, det är ju verkligen inte, men en ganska tidig bok om det här som sammanfattar det här vet vi nu. Mm. Och sen öppnar upp vad som kan komma härnäst. Samma sak med mening som är ett ännu yngre område, trots att det filosofiskt har diskuterats i årtusenden. Men forskningsmässigt snackar vi hälften av tiden för lyckoforskning, 50 år ungefär. Så det var den ena anledningen. Att vi vet faktiskt inte så mycket. Så det räcker med det här lilla för att sammanfatta vad vi vet. Den andra delen är att jag tänker att det är så stora frågor att i värsta fall blir de så stora att vi tycker de är för stora för att ens närmas. Kan jag ens tänka på meningen med livet? Det blir för jobbigt, det blir för svårt, jag känner mig för liten, och så gör jag inte det. Mm. Och missar möjligheterna till att i det lilla hitta mening som tillsammans dag för dag ger jättemycket mening. Så jag vill liksom göra de här ämnena mera tillgängliga, mera, förlåt svengelska, approachable, lättare att närma sig. Ja. Så det var delen. Och sen om det hjälper i sociala medier också, fine. Men det var delen. Och redan innan, jag är ju så gammal att jag levde innan sociala medier.
Ja,
va? Kunde man göra det, skulle mina tonåringar säga. Ja. Men jag vet ju att tjocka böcker har, så länge jag har levt, varit populära att köpa. Men inte att läsa. Mm. Det är böcker man har i bokhyllan eller på nattduksbordet men inte läser. Och jag ville att det här skulle vara böcker som faktiskt blir lästa.
Ja men då var det ju lite så som jag sa, att det var faktiskt att det ska vara tillgängligt. Men något som jag, det finns ju ett citat som ibland tillskrivs Mark Twain, där han säger, förlåt att jag skrev ett så långt brev, jag hade inte tid att skriva ett kort. Mm. Och det tycker jag är väldigt, passar bra på dina, för att du går till kärnan i de här frågorna, tycker jag. Jag tycker inte det finns så mycket överblivet kött som man kanske bara skulle läsa förbi, utan nu du försöker hitta, men vad är det viktiga? Vad är det viktiga som jag ska liksom förmedla i det här och ta fram det? Så det tycker jag är en poäng också med boken, att ibland skriver författare bara för att skriva, att det ska bli långt, men att jag tycker att det gjorde någonting extra där.
Ja, men det blev jag väldigt glad att höra. Mm. Verkligen. Och så fina liknelser, inget i övrigt med Mark Twain och så vidare. Men ja, skogen och träden tänker jag ibland. Att blir det för många träd så blir det bara en skog där man inte ser någonting just till slut.
Mm, precis. Ja, kommer du släppa någon till bok?
Ja, det kommer jag göra. Det är ett löfte eller ett hot, hur än nu ser det.
Mm.
Jag har redan en bok som är färdigskriven, så det vet jag alldeles säkert att den kommer komma ut i Sverige och Norge samtidigt, därför att jag för första gången skrivit tillsammans med en annan professor i Norge just. Den har arbetsnamnet Sifferdemin. Och handlar om, apropå sociala medier, hur skärmarna följer med oss i nästan allt vi gör.
Mm.
Och med det så medieras så mycket av våra liv och landar in något facit. Allt ifrån hur många likes eller retweets jag fick på min middag till hur många steg jag har gått idag. Till hur lång tid någonting tog att göra.
Mm.
Till en väldigt massa siffror om nästan allting som många av oss inte riktigt har förstått hur stor del det har tagit av våra liv helt plötsligt och hur det påverkar oss på en massa olika sätt, allvarliga och dråpliga och allt däremellan.
Du gjorde ju en lecture, eller vad kallar du det? Performance lecture kallar du det?
Ja, på Dramaten, ja, på lilla Dramaten, föreställning.
Om lycka, och då pratar du just om det där med att om den, en person, om du får 15 likes och så blir du glad. Och så ser du, nej men din kompis har fått 30. Och då jämför du direkt med den personen och då blir du lite mindre lycklig på grund av det. Är det lite sånt som är med i den boken också?
Ja, det är ett typiskt sånt exempel. Och att du blir dessutom, om du får många likes jämfört med andra, så blir du mer benägen att sno kopieringspapper på jobbet till exempel. Och en massa ganska dråpliga, oväntade
effekter. Är det för att du får självförtroende? Att ja, här kommer jag komma undan med. För
precis. Ja. Och har du gått många steg under dagen, så är du benägen att buda högre på en bostadsrätt.
Oj!
Har vi testat?
Hur testade man det då?
det testade vi genom att låta ett tusental svenskar kolla hur många steg de tagit under dagen.
Mm.
De flesta har ju någon sån app, vare sig de visste det eller inte, så blev de varse när vi var de kollade. Men det fanns ju på telefonen.
Yeah.
Och sen fick de frågan, okej, en tvårums bostadsrätt i din stad. Mm. Hur mycket skulle du vara beredd att lägga bud på en sån? Mellan tummen och pekfingret. Och så kunde vi se, ju fler steg personer tagit i genomsnitt, desto högre var de beredda att lägga bud på bostadsrätter. Mm. Och då skulle man kunna tänka sig, men det kan ju bero på att folk tar i genomsnitt fler steg i stora städer, därför att vi går mera där. Och i stora städer så kostar bostadsrätter mer. Ja, men det kontrollerade vi förr. Så vare sig det var en liten stad eller en stor stad, så sambandet likadant.
Okej, okay. Så man på något sätt man blir också mer benägen att ta risker, för man mår bra i kroppen och inte oroa sig. Eller?
Och det kan vara en del. Bra där. Så här, man belönar sig själv. Jag är duktig, jag har gått idag, jag klarar av det här. Mm. Så då gjorde vi ett test till för att kolla om det bara kan vara att siffrorna påverkar våra referensramar.
Mm.
Så vi gjorde om det här och så bad vi folk att uppskatta priset på en genomsnittlig hyresrätt.
Mm.
Då är det ju inte mitt val. Det är ingenting jag kan påverka, utan hyresrätten kostar ju vad den kostar.
Yeah.
Och även där fick vi en effekt som då inte hade att göra med att jag belönar mig eller tror att jag kan mer eller någonting, utan bara siffrorna sätter en sorts referensram som vi inte kan värja oss mot.
Nej. Oj. Har du tänkt göra något mer än en liten bok?
Den här boken blir lite tjockare.
Ja,
den
blir tjockare.
Därför att vi är två,
ja.
Om inte annat. Och ja, men det kan bli lite saker kring det. Det förs diskussioner nu om att göra lite andra saker kring det. Också lite andra format.
Ja, ja.
Får du gissa vilka?
Ja, jag kan gissa några.
Ja. Och sen får vi se. Sen har jag ju i mitt huvud en bok till efter det som jag inte har börjat skriva på än. Men som jag också ska på härnäst.
Är det hemligt?
Det har lite att göra med det du var inne på, apropå det här med nostalgi och att det kanske gör det enkelt för sig att bara titta på det jag själv har gjort som en greatest hits av mina bästa bedrifter eller i en relation, att vi blickar tillbaka istället för att ge oss möjligheten och utmaningen att utvecklas tillsammans. Den boken handlar lite om det, att med alla möjligheter vi har numera, fler än någon annan generation tidigare, hur vi ofta ändå väljer lite de enkla valen, hur vi lever, tänker jag på det som förvånansvärt fattiga liv. I en tid som är rikare, både samhällsekonomiskt men också liksom möjlighetsmässigt än någonsin tidigare. Hur kan vi leva lite rikare i att utmana oss själva på olika sätt?
För det, jag tycker att jag alltid hade gått dåligt för mig när jag försöker ta genvägar i livet på olika sätt. Mm. Att då när jag inte gör jobbet ordentligt, då man faller ner. Om jag skulle komma helt oförberedd här till dig och bara, det är skönare att inte läsa på någonting. då hade det blivit pannkaka där, liksom.
Och jag känner igen också precis det där. Och för att ta ett ännu mer extremt exempel. När det händer att en föreläsning skulle bli inställd på Handelsskolan, eller vilken anstalt som helst det har varit, så vet jag att många studenter tycker att det är ganska skönt, befriande.
Mm.
Fick en timme ledigt, kunna göra andra saker istället för att sitta och plåga sig igenom det där.
Yeah.
Och det kan vara ganska skönt för föreläsaren också, säger föreläsaren själv.
Mm.
Och då kan man tänka så här att okej, det skönaste för studenterna skulle då vara att gå en kurs som bara består av inställda föreläsningar.
Då blir ju den här lyckomaskinen igen, ja, lite det. Ja.
Samtidigt som jag tror att jag har inte testat att ge en sån kurs. Jag skulle vilja prova den en gång, men jag är ganska säker på att studenterna som gått den kursen skulle komma fram till att nej, det där är en kurs jag nog i slutändan inte är så nöjd med. Den gav inte så mycket och jag som lärare skulle känna samma sak. Men i det korta känns det ju jätteskönt och befriande. Och liksom den paradoxen att det vi gör som är befriande och härligt i det korta perspektivet kan vara raka motsatsen i det långa perspektivet.
Äta godis lite för ofta.
Ja.
Det är väl så här.
Ja, precis.
Vet du vad som händer nu då?
Nej, vad händer nu?
Nu ska vi låtsas att du dog idag.
Ja, det var det jag var rädd för. Mm.
Ja, Mikael Dahlén, om du dog idag, hur tror du att du skulle dö?
Jag skulle ta livet av mig.
Du tror det?
Ja, om vi tänker att jag dog idag på riktigt och blir varse det så här, då skulle jag välja själv att ta livet av mig. För min reaktion skulle vara, ska jag dö idag? Jävlar i Hälsingland. Jag skulle svära ordentligt, vilket jag inte gör så ofta, och tycker att men nu, om någon gång är det dags att svära. Och så skulle jag känna att jag är inte färdig. Nej. Jag har så mycket jag vill göra och uppleva, och därför skulle jag ta död på mig själv på ett sätt som ökar sannolikheterna att jag kan återupplivas.
Jaha, okej. Okay. Smart. Det har jag inte hört någon sagt förut. Det låter... vad är det för sätt man kan göra då?
Först skulle jag ladda upp allt som finns i min hjärna. Mind uploading. Jag skulle kartlägga alla mina neuroner i huvudet. Sånt där håller på och görs av väldigt rika människor på olika platser. Jag skulle ställa att ha pengar nog. Det här kan vi komma in på. Jag skulle ställa att bli svinrik under den här dagen. Och ladda upp allt det här så att det skulle kunna laddas ner när tekniken finns, för det finns inte än. Jag skulle frysa ner min kropp. Det finns kryokammare i Arizona till exempel.
Ja, det finns det.
Som är svindyra återigen. Så jag måste bli rik som ett jäkla troll, och det skulle jag stilla bli. Så skulle jag frysa ner kroppen. Det finns ännu ingen sätt att tina upp. Men det tänker jag att förhoppningsvis så blir det tid och möjlighet för det. Jag skulle också skära hål i skallen, plocka ut min hjärna, därför att hjärnan bryts ner väldigt sakta. Cellerna bryts ner väldigt sakta där jämfört med resten av kroppen. Så jag safeguardar med att plocka ut hjärnan, lägger in en lösning, formaldehyd eller någonting, och så skickar jag upp den i en satellit i omloppsbana kring jorden. Därför att jag vet ju inte ifall jorden kommer finnas kvar om man har knäckt den här klimatkrisen, ifall tekniken har blivit vass nog. Så hjärnan i en omloppsbana runt jorden, så att jag skulle eventuellt och sen kunna stoppa ner den hjärnan i min 3D-printade version av min kropp, som jag också har laddat upp i molnet, skickat iväg en laserstråle ut i universum. Så i bästa fall så kan jag tina upp min kropp, för jag är bekväm med min kropp. Annars så kommer jag kunna göra det i en 3D-printad kropp. Eller så har tekniken kommit så långt att det bara laddar ner mig i en maskin. Eller låt mig
precis, då behöver du inte hjärnan, för det är redan sparat på en disk också, ett moln.
Så känner jag liksom, jag har hängslen och livräm. Jag kör alla de varianterna.
Har du tänkt mycket på det här, eller?
Faktiskt har jag tänkt på det här sen i morse. När jag kom på, du och jag ska ju prata om det här. Och då blev jag lite stressad. För då kom det nära, då blev det påtagligt. Tänk om jag verkligen skulle dö idag. Och jag insåg att det kan inte ta slut här. Så
då fick
tänkte jag.
Du idéer, ja. Men det var bra att jag kom till undsättning här och träffade dig så att du kunde tänka på det här. Så att...
Ja, men det var bra, för jag behöver ju också. Jag är övertygad om att det här är hybris som ekonomiprofessor. Jag tror att jag faktiskt skulle kunna bli rik som ett troll på en dag, om jag vet om det. Och om jag slipper konsekvenserna. För om jag visste att göra det på ett sätt som inte hade för grava konsekvenser för mig eller andra, då skulle jag ha gjort det redan, såklart. Det skulle väl alla. Men i och med att enda sätten jag vet att göra det på är ganska kostsamma. De är inte lagliga, de är inte etiska och så vidare. Men om jag ändå ska dö i slutet av dagen, så skulle jag göra dem.
Vågar jag fråga vad det är för sätt?
Ja, det vågar. Hade jag en vecka på mig, då skulle jag pengatvätta. Det där har jag, lite sådana idéer om pengatvätt. Det är inte etiskt, men det behöver inte drabba andra så.
Hur gör man då då?
Ja, men det kan jag inte säga. Nej, det kan jag inte säga. Men det handlar om, på en vecka går det att göra väldigt många små transaktioner som aldrig kommer behöva upptäckas. För att de är så små och de är så fördelade på så många olika plattformar och poster. På kort sikt så skulle jag kapa några antingen stora transaktioner eller kanske rent av fonder. Och det skulle jag göra, enda sättet att få det kännas okej för mig är att jag skulle göra det från transaktioner eller fonder som i grunden redan är oetiska och moraliska.
Mm.
För det vet vi, det är ett stort mörkertal. Mörkerekonomin, den svarta ekonomin, den gråa ekonomin är ett stort mörkertal, men den är enorm. Alla vet att det är enorma kriminella pengar i omlopp, men som det inte finns. Det fastnas i att det inte finns en lagstiftning och det finns inte ett sätt att med all rättssäkerhet gripa an dem. Och därför finns de där ute. Men om man vet var de finns och inte är rädd för att göra det på ett olagligt sätt, så är det inte jättesvårt. Så det skulle jag göra. Skulle jag ta de pengarna till att finansiera mina hängslen och livrem för att kunna bli återuppväckt på något sätt. Och så skulle jag lägga en väsentlig del av de pengarna på min familj. För det känner jag, det är liksom mitt biologiska, genetiska ansvar mot min arvsmassa att föra mitt arv vidare. Så jag vill att mina barn, min fru, mina föräldrar ska vara säkrade för livet. Sen skulle jag också vilja flytta en del av de här svarta pengarna till den vita delen. Nu är världen hårt drabbad av coronan, pandemin, Sverige, resten av världen. Jag skulle vilja flytta in en del av de pengarna. Så jag skulle lägga in dem i en sorts arvsfond, motsvarighet som finns, som skulle hjälpa alla de som drabbats av pandemin, som skulle fylla på de kister vi lånar pengar ur nu för att kunna stötta BNP, samhällsekonomi och så vidare.
Mm.
Så det skulle jag använda pengarna till. Och sen, du märker, jag har tänkt mycket.
Ja, jag märker mina. Verkligen.
Sen skulle jag också, här får du hjälpa mig, jag skulle passa på att ha ihjäl någon.
Aha.
Jag tänker spontant så här, diktatorer och sånt som det inte finns sätt, som vi alla vet, gör världen sämre, håller massa människor i gisslan och världen på sätt och vis. Spontant tänker jag så här, Kim Jong-un.
Men är du då konsekvensetiker på något sätt? Att du, för dig är det viktigt med konsekvenserna, inte att principen i sig att man inte ska döda någon.
Ja, bevisligen.
Mm.
Ja. Ändamålen helgar medlen.
För jag tycker ju egentligen inte att man ska döda människor. Så mycket. Men, och sen kan jag köpa om det är någon terrorist som kommer och försöker liksom skjuta ner jättemånga människor. Ja, då borde man väl kanske döda den personen. Men jag är inte så säker på att man ska döda så mycket. Liksom, men att man åka in så där och döda en diktator. Jag vet inte riktigt. Men du tycker det.
Är det mycket, menar du? Jag tänker en diktator. Det är inte så jäkla mycket. Alltså, vi är snart 8 miljarder människor på planeten. Det är ju en försumbar andel.
Hur många diktatorer finns det?
Det finns inte 8 miljarder väl då, men det är fler än en.
Ja.
Det är fler än 10.
Mm. Jag kan känna så, men jag kan ändå tycka att det är fel.
Ja, och det tänker jag också, för jag skulle nog också grämas över där och må jättedåligt om jag fortfarande var vid liv.
Ja, det är därför. Och då slipper konsekvenserna och då kan du...
Precis.
Det låter ju ändå fridfullt. Men fast sen blir du ju vid liv senare, för du vill ju återuppliva dig själv. Så då kommer du behöva ta konsekvenserna, eller?
Ja, men då tänker jag, det är ju alla som var med om det där har ju dött. Ingen har en direkt och nära relation till det.
Nej.
Ungefär som om vi tänker... Vad ska vi tänka på? Vi kan tänka på successionen i Sverige.
Yeah.
Om det skulle komma någon galen panna och ha ihjäl Carl Gustav och säga nu är jag kung istället. Folk skulle ju bli skitupprörda och det skulle bli ett ramaskri på så många olika sätt.
Ja.
Men jag hör inte så många som är jätteupprörda när de tänker tillbaka på hur det gick under Vasaättens tid.
Nej.
När det kom någon och tyckte att nej, men nu är det min tur, nu ska jag förgifta dig eller låsa in dig.
Jag är upprörd av Erik den 14 fortfarande, känner jag.
Ja, men det är typ sånt.
Det var min favoritkung.
Stoppa fram ett par hundra år så tror jag inte någon kommer vara upprörd. Och kanske blir det så som jag ofta är så här, vinnaren skriver i historien, att kanske man tycker så här att ja, men nordkoreanerna kommer tycka att det var toppen att det här hände.
Mm, du menar så att i längden, att om någon hade dödat Hitler så hade det varit bra, för att då hade inte det andra världskriget.
Ja, för det är ju, det här var ju min take på Hitler, för det är ju liksom den tanken som alltid dyker upp, och den dyker ju snabbt upp i mitt huvud också.
Precis, så du vill ju ha något annorlunda än den vanligaste tanken.
Skulle jag ha ihjäl Hitler? Och då blir den här filosofiska frågan, okej, om du kunde åka tillbaka i tiden och ha ihjäl Hitler, vad skulle hända då? Du rubbar hela universums väv, skulle det komma en ännu värre diktator? Skulle du inte ens födas?
Nej, det blir lite komplicerat tycker jag, just de grejerna.
Så här, åka tillbaka i tiden, det är ju så klurigt liksom, på det sättet. Så jag tänker, jag behöver påverka min nutid.
Mm.
Och då börjar jag tänka, vad är dagens motsvarighet till Hitler? Men Kim Jong-un ligger väl ganska bra till. Men jag är öppen för förslag.
Ja, Kinas diktator där.
Jag har tänkt tanken där också. Ja, och tänker vi så här,
arbetslägena känns inte så
förlängda fresh. Effekterna, så snackar vi ändå snart 1,5 miljarder människor som ganska nära får uppleva konsekvenserna av hans politik. Liksom.
Mm. Ja, men så är det. Men vad har du för relation till döden?
Jag har en nyfiken relation till döden. Jag förstår den inte, men vill gärna förstå den. Jag tänker döden och livet är liksom varandras definitioner. Vi har inte kommit så långt att vi kan definiera endera av dem. Vad är döden? Ja, det är när vi eller någonting inte är vid liv längre. Vad är livet? Ja, det är när jag eller någonting inte är dött. Men vi har inte kunnat skapa liv än, bevisligen.
Mm.
Den stora frågan, liksom. Och vi vet inte vad som händer efter döden. Vi vet inte säkert när man är död. Och det finns ju, som du säkert känner till, såna här studier kring nära döden upplevs. Det finns till och med en vetenskaplig tidskrift som heter Journal of Near Death Studies.
Mm.
Man vet inte. Och folk som kommer tillbaka och berättar, och då vet vi inte vad det är egentligen. Vi vet ju inte vad de döda upplevde det här eller någonting annat.
Mm.
Och sånt. Så det här vill jag hemskt gärna förstå. Men jag tänker att om jag dör nu så är jag inte säker på att jag kommer bli klokare, för jag vet ju inte om det går att resonera när man har dött, eller om det går att vara död ett tag och komma tillbaka. Och därför vill jag skjuta på det tills jag vet att det går att göra det.
Mm.
Så döden är någonting jag inte vill se i närtid. Jag har ingen som helst brådska. Det får gärna ta många, många hundra år innan jag får uppleva den.
Ja, du tänker att tekniken kommer att ha gått fram så att du kommer kunna leva ungefär ett par hundra år.
Ja, min målsättning är att leva så länge så att jag kan få reda på vad döden är och veta att jag fått reda på det.
Mm. Men du tror att den tekniken kommer finnas innan du hinner dö nu, i alla fall på 50 år?
Ja, jag kommer inte, om jag ska dö idag är det kört, och därför måste jag ju då göra de här grejerna. Men jag tänker att om jag kan leva några hundra år så tror jag att jag har bäddat för det.
Ja, men vi håller tummarna för det helt enkelt.
Tack snälla, jag behöver alla tummar.
Ja. Men vilken person i din närhetsstöd har påverkat dig mest?
Jag har varit förskonad. Delvis kanske på grund av att jag har haft en så liten familj. Egentligen bara min mamma som jag bodde med och min pappa. De bodde inte med båda sina föräldrar. Jag träffade aldrig min morfar, min mormor, min farfar. Så där kunde de inte dö ifrån mig. Inga kusiner, inga fastrar, mostrar eller någonting sånt. Så det är inte så många nära mig som kunnat dö. Jag har inte haft en så jättestor vänkrets som det kunnat dö människor i. Så i så mått så har jag varit välsignad. Sen kan man ju se på det på andra sätt som är olyckliga. Så där är det faktiskt nära död upplevelser. Min pappa fick ett terminalt cancerbesked för vad det nu blir drygt 10 år sedan. Obotlig dödlig cancer. Som helt fantastiskt nog stärker mig i min målsättning att leva vidare så kanske det löser sig. För han levde vidare länge nog så att det faktiskt gick att bota den cancern som inte gick när han fick beskedet. Men hans cancerbesked påverkade mig jättemycket. För då gavs han ganska liten tidsfrist och var på väg att dö. Det påverkade mig mycket, hela min syn på mitt liv.
Men du växte inte upp med honom på samma sätt. Du var där någon gång i månaden när du var liten.
Ja, precis. Ja.
Och sen så när du blev äldre så ringde han dig en dag.
Precis.
Och vad var det som hände? Vad sa han då? Vi skulle äta lunch.
Ja, det var första gången som han bjöd ut mig på lunch på stan. Min farsa liksom, det kändes lite udda. Inte att vi inte hade träffats, för det gjorde vi, men just kändes så här sakralt nästan. Och mycket riktigt så var det någonting på snudd sakralt, om man får uttrycka det så. Men att han kungjorde för mig att nu, min son, nu ska jag gå i förtidspension. Han var i sena 50-årsåldern då. Mm. Han hade jobbat väldigt mycket, rest väldigt mycket och kände att nu var han på en plats i tillvaron där han hade sett det han behövde se och känna tillräckligt bra för att kunna klara sig. Så det berättade han för mig och sa, ja, men 3 månader till. Jobba undan lite, jobba in en efterträdare och så. Och sen ska vi lära känna varandra ordentligt. Vilket var jättehärligt, jättespännande. Mm. Och sen gick det bara en månad ungefär, så ringde han igen. Och sa, du, det blir nog inget av med den här planen. För nu har jag fått, så hade han fått just det här beskedet att jag har varit så här trött. Nu vet jag varför. Jag har cancer som inte går att bota.
Men var, att han kände på sig det på något sätt och sträckte ut handen till dig, eller var, hur kommer det sig att han då hörde av sig och insåg att nej, men jag vill börja umgås med min son mer?
Det kan ju vara något sånt, för anledningen till att han överhuvudtaget sökte läkarhjälp var ju för att han var så trött. Så det kan nog finnas det, utan att han nog ens var helt medveten om det. Tröttheten fick honom bli medveten om att han var trött på att leva som man gjorde och ville göra något annat. Och där kom jag in, vilket var härligt. Samtidigt så blev hans omedelbara reaktion, och det påverkade mig mycket, att men nu är det ingen idé ens. Jag kommer dö, så det är ingen idé. Jag kommer inte hinna det där jag hade tänkt. Så först så började han jobba ännu mera. Nu kan jag lika gärna köra det hela vägen in i mål. Liksom. Och det påverkade mig också jättemycket. Det är det jag skulle vilja göra med min sista tid. Och sen när det gav sig till tid och vi hade diskussioner kring det där, så blev det tydligare också att men nu måste vi göra det mesta av den här tiden, hur lång den nu är. Vi ger det ett år, det var så vi tänkte, vi försöker ett år.
Och det var någonting med det här också som fick dig att börja måla naglarna svarta. Vad var det?
Precis så. De är ju en påminnelse till mig själv. För jag växte ju upp slutet av 70-talet, början av 80-talet. Där coola personer som David Bowie hade nagellack. Alice Cooper. Gene Simmons. Det fanns ett gäng inom glamrock, hårdrock och allt vad det var. Som jag tyckte var as coola, men så där kan ju inte normalt folk se ut, vanligt folk. Och jag kände att jag skulle vara normalt vanligt folk. Jag växte upp och passade aldrig riktigt in och kände att jag borde passa in. Jag borde vara, försöka bli normal och vanlig och jobbade jättemycket med det. Och när jag fick den här funderaren över att mitt liv är ändligt. Jag kanske inte har mycket tid som helst. När som helst så kan jag få veta till slut. När som helst kommer någon skön jäkla lirare mikrofon och säger du ska dö idag. Så det gäller att jag passar på att leva innan dess. Det var de här svarta naglarna till för mig att våga omfamna det här lilla barnet som sitter och var jättekult med en David Bowie eller en Gene Simmons i Kiss eller något sånt där och strunta i att inte det är normalt och vanligt utan var den här för att jag tycker det är snyggt och coolt. Så en påminnelse om mig att för mig att vara den jag vill vara oavsett vad andra tycker. Och också, för på den tiden, det här är galet. Alltså det här är ju då drygt 10 år sedan. Och det är skönt att se hur mycket världen har rört på sig. Men det stack ut. Alla frågade om det. Det var det skrev som i alla tidningar, alla intervjuer. Och det var så känsligt att många i min krets på jobbet och bekantas bekanta vågade inte fråga mig direkt. För de tyckte att så här, det känns pinsamt att fråga är han gay? Även det är rätt bizarrt att det var också en stor fråga. Det är helt sinnssykt. Det var en stor fråga. Kan man fråga någon? Är han gay? Han kommer ut ur garderoben. Och det hade jag ju. Jag hade kommit ut ur garderoben inte som gay utan som mig själv i andra avseenden.
Ja.
Liksom. Och det var också lite en poäng på sätt och vis. Så att signalera till andra att ja, jag kanske är lite annorlunda så att andra ser det. Och det gjorde det på sätt och vis svårare för mig också att gömma mig. Det är för sent att gömma mig. När jag får de här impulserna, när det känns svårt och läskigt och jag helst vill gömma mig, försöker jag vara normal igen. Trots att jag egentligen inte vill det. Ja, men då har jag ändå gjort det lite svårare för mig. För jag har skickat signalen, åtminstone för 10 år sedan då, att här är en udda jäkel. Vad är det här för någon?
Men har du känt att du liksom är fast med det här nagellacket nu? Att så här, men nu förväntar sig folk att jag ska ha svarta nagellacket.
Och annars igen får jag höra så här, på omvägar. Du, jag träffade någon som ville att jag skulle fråga dig. Han har inte nagellack längre.
Ja,
är han gay eller är han...
Då blir det andra hållet istället att du är konstig för att du inte har...
Och kanske blir jag gay någon gång. Det tycker jag också vore spännande faktiskt. Då.
Ja, just nu har du ju sambo och 2 barn. Men ja, man vet ju inte.
Precis. Nej, men känner jag tycker ju själv att det är snyggt med nagellack. Jag känner mig mycket mer som mig själv. Och de gånger jag inte haft, när jag var på semester ibland och glömt nagellack och sån här. Och då åker jag av. Dels så tycker jag att naglarna ser så här vulgärt stora ut.
Ja.
De ser för stora ut. Det känns jätte... konstigt, det ser fel ut. Och dels så känner jag mig lite mindre som mig själv. Däremot har jag testat olika färger på. Jag testade en period guldglittrande nagellack. För det hade jag sett i en film som såg så jäkla coolt ut.
Vilken film då?
Kan du gissa? Det ser ut som att du skulle kunna gissa.
Nej, jag kommer inte på.
300, har du sett den?
Jag har inte sett den, men jag vet exakt vilken film det är. Så att...
Den är ju som en amerikansk actionvariant av en Roy Andersson-film. Att så här, varje scen är som en underbart vacker målad tavla. Men där Roy Andersson nästan stannar vid en tavla, ett stilleben nästan, som pratar för sig själv, så är det ju action 100 i den här 300. Men det är också så här väldigt grafiskt målat. Och där... så är Xerxes med, gamla mytologin, Sparta, det grekiska och allt det. Och han, guden, halvguden, eller han är guldglittrande och har guldglittrande naglar. Det är så jäkla coolt ut. Så det ville jag testa och så körde jag det under en period tills jag såg mig själv på bild, i närbild. Och upptäckte att, eller inte i närbild, tvärtom. Jag har ju sett mig själv hela tiden, tittat på. Men på lite håll på bild så märkte jag att det ser ut som att jag har överdoserat nikotin i 3 decennier.
Ja, men så kan det vara om man har gröna naglar också. Det kan också vara lite att man...
Ja, det ser ut som så här, jäklar, vilken nikotinist. Ska jag sluta med det?
Jag vet vad som händer nu då.
Nej, vad händer nu?
För att du ska kunna vila i din grav riktigt tryggt och skönt, så är en del saker som du måste förklara först.
Oh.
Nu är det dags för den lite mer dramatiska programpunkten Förklara dig.
Förklara dig.
Ja, i förklara dig är det någonting som jag har tänkt på hos dig som jag vill att du ska förklara.
Mm. Inte ens i den eviga vilan får man vila.
Ja, precis. Det är inte så farligt som det låter. Det är, jag försöker höja stämningen lite mer med det här. Det är dramatiskt och sådär. Men du har ju olika tatueringar. Bland annat på fingrar och hals. Och det är olika symboler som betyder olika saker som du ska bli påminn av i ditt liv. Du har exempel en... Du har en... Något sån här... Vad heter det? Vägmärke som ska påminna dig om att du ska fortsätta växa och utvecklas. Är det stämmer det?
Stämmer. Ja. Sån här arbete pågår. Vägarbete pågår på svenska.
Ja, du har en sån och sen har du tre stjärnor som påminner dig om dina två barn och din sambo. Mm. Att du ska påminnas om dem i ditt liv. Men vilken är din senaste tatuering?
Min senaste tatuering, nu måste jag tänka, för jag gjorde några samtidigt. Då måste jag tänka på vilken åkte dit senast. Det tror jag är smiling på min vänsterhand.
Den smiley och sen är det ett hjärta för ögat på smilegubben.
Mm. Stämmer.
Mm. Vad betyder den då?
Ingen aning. Jag såg den i skyltfönstret.
Ja, du tyckte den var fin bara.
Nej, så är det inte. Nej. Det var ju så kul med det introt.
Ja.
De är så meningsladdade i dina symboler.
Ja, vi försöker hitta en mening i allt här, säger du.
Jo, men den är lite motsvarigheten till naglarna faktiskt. För naglarna har talat för sig själva, så det har inte gjort någon tatuering kring. Men den är, och om man går in och deepscrollar på min Insta eller Feja, så kommer man hitta en bild på mig i bar överkropp och med ansiktet sminkat som medlemmarna i Kiss.
Okay.
Och min sminktatuering är som Paul Stanley ungefär. Vitt ansikte, röda läppar, men istället för en svart stjärna över ögat så ett lila hjärta.
Ja, fint.
Över ögat. För det tyckte jag var väldigt fint. Jag kände mig fin. Så. Kände mig snygg så. Jag kände mig extremt sällan snygg. Jag kan faktiskt bara minnas en gång jag känt mig snygg.
Mm.
Och det var just när det fotot togs i den sminkningen.
Det är så. Varför har du inte oftare? Det är bara att du vill ha speciellt då.
Och det blev sådana reaktioner på Insta, men framförallt på Fejan. Folk undrar, varför gör du så här? Vad vill du säga med det där? Och det där var väl synd och onödigt, och kan du inte vara dig själv? Och så vidare.
Bara för att du hade sminkat och gjort en fin bild.
Ja.
Men det är ju väldigt märkligt. Det är för att de inte vågar själva, känns det som. Det var, jag uppträdde, hade ett stand-up-gig, och då har jag ju mina 60-70-tals mönstrade skjortor och utsvängda jeans. Och då kommer det fram en kille efteråt, hans kompis säger så här, vad duktig du var, tack så mycket. Men då säger killen, säger bara, men jag måste bara fråga, varför har du de där kläderna på dig?
Mm.
Och då frågar jag, men varför har du den där vita t-shirten och de där byxorna? Mm. Liksom? Och det är också så att man måste försvara sig om man är emot normen. Liksom. Men man behöver inte försvara sig varför man följer normen.
Helt sant.
Och det är det där, jag blir lite upprörd när du berättar det där att folk inte kan unna dig lite fin på en bild.
Tack. Det uppskattar jag. Men jag tog det med mig, som sagt, det är ju det jobbet naglarna har varit tänkt att göra också. Att faktiskt vara mer om mig själv oavsett vad andra säger. Och som med naglarna så var det ju under några år, det var lite en sån här isbrytare och förde in samtalet på vägar som det annars inte hade blivit. Jag tror att de samtalen är bra och viktiga, och apropå det vi var inne på innan, i det korta perspektivet gör det ju lite jobbigare både för mig och människor jag möter. Det vore enklare ifall jag inte hade naglar så, och om vi inte hade våra skjortor och sminkade ansikten. Men i det längre loppet så så börjar vi prata om saker, kommer lite mer på djupet med varandra som vi annars inte hade gjort. Jag tror liksom vi växer av det allihopa. Mm. Så jag tror det är liksom, jag tror det är bra att inte värja sig från det här kortsiktigt jobbiga, för att det är socialt smidigare.
Nej.
Och undvika det. För att jag tror att vi vinner socialt och livsmässigt allt vad det är på att göra det i alla fall. Så det är lite sån påminnelse. Och sen också en påminnelse, för jag är usel på att sminka mig, så det fick jag hjälp av en professionell make-up-artist att göra.
Mm.
Och jag klarar inte att sminka mig sådär själv hela tiden. Så den här är också bara en påminnelse. Men jag känner mig lite finare när jag tittar på den och tänker att under mitt hudlager så finns den här sminkningen, det här lilla hjärtat över ögat och
röda läpparna. Det finns i själen på något sätt.
Ja, precis så. Mm.
Men du har ju väldigt många tatueringar, alltså dina fingrar är fulla, det är på händerna och det är på halsen och sådär. Och de ska ju påminna om olika saker som du ska lägga märke. Men när man haft en tatuering länge, är det inte så att man inte ser den till slut? Att man efter ett tag inte lägger märke till dem? Fyller de funktion då för dig i din vardag?
Vilken bra fråga. Just för att du sätter fingret på risken jag försöker mota genom tatueringarna. För att jag har ju sett i mig själv att jag slutar se saker jag en gång upptäckt.
Mm.
Vikten av att utvecklas, att vara ett pågående arbete, apropå den tatueringen du nämnde, med trafikskylten och det. Att jag gör den insikten, förstår att det här behöver jag tänka på, att inte vara färdig, att jag inte kan allt, att jag kan bättre, att inte gräma mig över att jag inte räcker till, utan ge mig den meningen att fortsätta utvecklas, bli bättre. Och alla de tatueringarna är ju till just för att mota den blindheten, den vanan att se något så att jag inte ser det längre i livet. Och det är därför de alla är riktade åt mitt synhåll. På händerna, på halsen så att jag ser i spegeln och så vidare. Och så säger jag, men kan det inte bli likadant med alla tatueringar att du inte ser dem heller?
Mm.
Jag har tänkt tanken, jag har två saker till mig hjälp där. Det ena är just nu dig. Och många andra som ofta frågar, det är också en fantastisk isbrytare. Som dessutom är lättare. Som folk våndades över mina naglar. Mm. Ingen våndas över tatueringarna.
Nej, man kan bara säga, fint.
Det frågar alla hela tiden. Så det är toppen.
Ja.
Det är ett sätt, trots att de har riktat åt mitt håll, så går det ju inte att undvika att se dem även för dig.
Mm.
Och ställa frågan. Så jag får frågan här till in. Det är jättebra.
Ja.
Så jag får hjälp att påminna mig.
Men vill du att andra ska, om det fanns ett bläck som bara du hade sett, hade du haft det bläcket då, eller vill du att andra ska se tatueringarna också?
Andra får jättegärna se. Jag vill inte gömma det för någon.
Nej.
Men de är gjorda för mig, inte för att någon annan ska tycka om dem. Men det är en väldigt trevlig förlängd effekt av det, tycker jag. Men du hade rätt i alla fall att det är risk att glömma, men jag är tacksam att jag får påminnelse av andra. Och sen tänker jag darwinistiskt att när jag behöver dem, lite så här selektiv varseblivning, så kommer jag se dem igen. För det märker jag ju, att vissa tatueringar ser jag tydligare vissa dagar. Andra tatueringar ser jag tydligare andra dagar.
Vilken är den viktigaste tatueringen som du behöver kolla på mest och bli påminna dig själv om?
Ja, det är lite olika saker. Vilken jag behöver påminna mig mest om och vilken som är det viktigaste. Det viktigaste är ju, tycker jag, den första jag gjordes med de tre stjärnorna på halsen.
Yeah.
Påminnelsen om att mitt liv är mycket större än mitt. Det inhaberar, blir det konstigt svenska. Det befolkas av mina barn och deras mamma.
Yeah.
Och jag har ett väldigt stort ansvar för dem. Den jag behöver påminna mig mest om är nog mute-symbolen på min högerhand. Att stänga av ljudet.
Vad betyder det?
Det betyder att stänga av öppenheten för allt inkommande som folk vill säga till och om mig. Att inte bli för öppen, det kan ju låta jättedrygt.
Nej, men att inte lyssna på saker som kan påverka dig eller negativt eller som eller tro på saker som folk säger eller
vad... Ja, men det kan begränsa mig, men jag tänker för mycket, vad ska andra tycka och tänka om det jag gör, eller vad tyckte och tänkte folk om det jag gjorde, som kändes ganska bra ända tills det kom det här brevet i brevlådan eller i någon annan skärm eller någonting sånt, och så känns det inte alls bra längre.
Och det kan ju gå åt andra hållet också, att någon säger att det där var så bra, att då blir man extra glad för det, och då blir då som att man behöver ha det nästa gång också, att någon säger, istället för att man själv får bara vara glad i någonting.
Ja, jättebra poäng, verkligen.
Du gör ju också många experiment med dig själv. Och det är ett experiment som jag har berättat för vissa människor om det här experimentet. Och då blir de, nu kommer du förstå vad det är för dem, då blir de alltid äcklade. Och jag blir inte det, men ibland blir det som att de bara liksom, de bara... Och det var ju det här konstprojekt som du gjorde, The Person Before Me, där du samlade in, nu sitter du och gömmer dig själv nästan, då när du samlade alla dina naglar, hudflagor och hår under ett års tid, som du samlade i säckar nere i din källarförråd. Och så gjorde du som alla skulle gjort. Du malade ner dem liksom, och skrev ut med en 3D-printer en miniatyr av dig själv.
Ja, sådär som man gör.
Ja,
precis.
Ja, som man gör. Och det var ju då en symbol för att vi alla cellerna i våra kroppar byts ju ut hela tiden. Så att vi är ju inte samma person som vi var tidigare. Och det där fysiskt kan ju faktiskt se det. För där står ju ditt gamla jag där på. Och du nämner också då att just att det här är ett sätt också att påminna om att man kan förlåta sig själv, att man på olika sätt kan tänka, nej, men när jag var yngre då ville jag resa runt i världen, men jag gjorde inte det, och sitter man och grämjer sig för det. När man idag bara, men vill jag resa idag? Nej, det vill jag inte. Så varför sitter jag då och står till svars på den gammal? Och så har jag också tänkt att man kan handlingar eller saker man gjort fel, att man kan förlåta sig själv på det sättet också. Att man, och det ska jag komma tillbaka till, men det var just det med de här experimenten. Att hur påverkar det din omgivning när du gör sådana här lite bizarra experiment? De nära och kära, liksom, hur påverkar det?
Ja, jag satt och gned mig i ansiktet när jag berättade. Faktiskt inte på grund av just det här experimentet du nämnde, utan för att jag slogs av insikten. Jag vet inte vilket av alla mina äcklande experiment du kommer nämna.
Nej.
För jag gör ju en väldig massa experiment av olika slag som är märkliga och kan vara mer eller mindre äcklande i att leva längre, att äta på olika sätt, fungera och massa sådana saker. Svaret på din fråga, hur påverkar det min familj, hur ser de på det? Just den där konkreta grejen med att jag tog med mig påse till frisören för att få med mig håret hem när jag hade klippt mig och så vidare, och sen de åkte iväg en helg när jag var hemma själv och malde och allt det där för att få ett puder som jag kunde ta med mig till en 3D-printare, som var lite nervös om jag skulle ha sönder printaren. Det här är ju de någorlunda okej med att jag berättar nu i retrospekt långt efter det hänt. Men det var ingenting de ville att jag skulle nämna för någon under tiden det hände.
För då känner de att det låter lite seriemördaraktigt.
Apropå att jag inte gjort experiment med seriemördare, men jag har ju också forskat kring och lärt känna seriemördare och så vidare. Så ja, det kan göra lite jobbigt för dem och folk i min omgivning, och ibland är det skönt att inte ens de vet om.
Nej,
jag gör det. Apropå det här, vi kommer tillbaka till igen med gör det jobbigt för sig på kort sikt, men det kan finnas en längre vinning med det. Att göra det här äckliga på kort sikt med att samla på allt. Det var jobbigt även för mig och för andra runt omkring. Men på längre sikt så lärde det mig och förhoppningsvis flera andra någonting om hur vi funkar, både filosofiskt men även rent så här fysiologiskt, biokemiskt, hur det hänger ihop. Och samma med, apropå seriemördare, ondska och sådana saker. Så jag försöker tänka på det, att det finns större vinningar i det här, även om det känns obekvämt att göra på.
Ja, jag kommer ju ihåg det här exemplet, och det har ju, jag tänker på det här ofta också, just att, men jag kan, om jag sitter och grämmer mig, varför gjorde jag så där för 10 år sedan, så att jag, att de värderingar och vad jag är idag, jag kan ju inte jämföra mig med det. Det är som att man ska jämföra kvinnoideal på 1600-talet med idag, det är lite svårt.
Ja, verkligen. Och jag tycker att sånt här är ju lätt att säga, och jag vet ju att som jag ju skriver och pratar om sånt här liksom, och är inte ensam om det. Det är ju lätt att säga, och alla kan liksom relatera till sägningen och föra vidare den själv. Men att verkligen ta det till sig och förstå. Det är lätt att det blir för abstrakt, och därför gillar jag att göra det påtagligt. Det här var ju just att göra det så påtagligt. Det går att ta på. Ja. Det går att hålla i den här manifestationen av mitt gamla jag som inte är jag längre. Liksom.
Nej, för just det här med att celler byts ut på en annan person, det hade jag ju tänkt på innan, så det var inte det. Men det här gör ju, som du säger, det gör det konkret. Mm. Och man ser ännu tydligare, ja, men där är det faktiskt, och att man försöker se det och förlåta sig själv på olika sätt. Ett annat sådär tips som du, att bli lycklig, som du tipsar om, det är att ta ut segern i förskott.
Ja.
Det var en vän till mig, hon skulle köpa lägenhet, och då var hon så nära att få den, och hon kände så här, men jag kommer kanske inte få den. Jag bara, nej, men nu gör som Mikael Dahlén, sa jag, men som fira nu, för då kan du, om du får lägenheten, då får du känna lyckokänslor två gånger, både nu innan och sen efteråt. Sen fick hon ju tyvärr inte lägenheten, men jag tror ändå att vi hade ändå en härlig stund när vi ändå fick känna det här. Mm. Ja, men hon kanske kommer kunna bo där, vad häftigt liksom. Så att jag tror ändå att det hjälpte henne liksom. Och vi fick dela den stunden, men har du gjort, gör du sådana där saker att du firar i förskott?
Ja, nu gör jag det hela tiden.
Vad då för exempel?
Innan dess gjorde jag inte det. Men det kan vara, förut så tänkte jag till exempel med mina barn att jag ska överraska dem. Så jag ska hålla något hemligt inne i sista till det väl händer. Det har jag slutat med. Jag kan överraska dem på andra sätt. Jag kan skrämma livet ur dem ibland. Det är väldigt kul, tycker jag.
Oj, hur skrämmer du livet ur dem då?
men så har jag istället nu inför saker som jag har planerat, om det skulle vara... Mm. Det här känns som ett historiedokument. Om vi skulle gå på konsert, sånt gjorde man ju förr i tiden.
Ja,
istället för att överraska dem samma dag. Vet du, ikväll ska jag gå på konsert. Mm. Så kunde jag berätta det när jag köpte biljetterna ett år innan.
Ja.
Så kunde vi prata om det, tänka på det, lyssna på den här artistens låtar, upptäcka saker. Det blev jättemycket glädje inför den här konserten. Och det var ju guldvärt med tanke på att jag... skulle gå på Ozzy Osbourne konsert.
Ja.
På målade naglar, han också. Med min son. Som inte blev av. Blev inställt innan pandemin för att Ozzy blev sjuk. Och sen när det skulle bli så kom pandemin. Hade vi inte pratat om det innan hade vi haft noll glädje. Nu vet vi inte om det någonsin blir av.
Nej.
Men vi hann njuta av det innan det blev inställt första gången. Och vi hann njuta av det igen innan det blev inställt andra gången. Och jag skulle gått med min pappa på Elton John. Som hade då blivit okejad från en ny cancerbehandling, för han fick en annan cancer efter den här han blev botad från.
Men han lever fortfarande nu?
Han lever fortfarande nu. Men det blev ju också inställt på grund av pandemin. Och nu har han fått en ny typ av cancer. En del får allt, han är en sån. Jag vet inte om det blir något, så det kanske aldrig blir en Elton John-konsert. Men vi hann njuta, prata mycket om det. Vi spelade gitarr båda två, så vi satt och tog ut några av hans låtar på gitarr tillsammans. Och sådär, så.
Oj, ja, men det låter konkret. Det där är ju konkret att verkligen att ni fick ju mötas i det. Och det är ju de stunderna som betyder någonting överhuvudtaget. Och sen vi hittar på att ni skulle gå på en Elton John-konsert. Det kanske är jättedåligt.
Ja, dessutom. Även om det blir av.
Ja, exakt. Precis. Och då kan man ju bli besviken, men då har jag ändå fått känna, alltså att jag tycker det är faktiskt konkret, det har faktiskt hjälpt mig på sistone faktiskt, att inte så här, innan hade jag panik, nej men tänk om jag inte blir av, då blir jag så himla besviken, men jag till och med, jag visste inte hur vårt möte skulle vara här idag, så att innan så satt jag och tränade lite vilka frågor jag skulle ställa, så då låtsades att vi hade mötet och att det var ett bra möte, och då även om det skulle gå dåligt här så hade jag ändå haft ett bra möte med dig innan.
Ja, skönt, ingen press på mig nu, det har jag vunnit, jätteskönt, tack. Det var befriande.
Men nu är det faktiskt dags för det sista segmentet. Snabbisar.
Snabbisar. Ja, i snabbisar håller vi uppe tempot på frågorna. Hur skulle du vilja ha din begravning? Glad eller sorglig?
Glad.
Glad. Hur ska det vara, glatt?
Det ska vara musik och alla ska vara vitsminkade med ett lila hjärta över ögat.
Ja, du vill ha, tvingar alla till det.
Det är min begravning.
Ja, det är du som bestämmer. Ja. Fråga, alla kanske inte skulle bli så glada av att ha det, så då kanske det skulle bli en delvis sorglig och glad begravning. Det vet man inte.
Mm. Okej, det får uppmuntras till
det
då.
Ja, det får uppmuntras. Men jag tror att vissa kanske inte skulle våga annars, så att då tvingar du på dem att göra det här som de kanske inte skulle våga annars. Och då blir de ju glada och upptäcker något nytt.
Så det är bra, det är lite carte blanche.
Mm. Det låter faktiskt vackert. Vilken låt, om det bara fick vara en låt som spelades på begravning, vilken skulle det vara då?
Ja, det finns så många härliga låtar, men jag måste svara snabbt och då skulle det bli helt spontant då. Så det får bli Cool and the Gang, tror jag.
Get down on it.
Jag tänkte på, du kanske inte ens är dem, för att hjälpa mig, jag tänkte på Celebrate Good
Times. Ja, det är det kanske. Ja, just det, jag blandar ihop dem där också. Det är rätt, du har rätt. Och vilken mat skulle serveras?
Vegoburgare. Jag älskar vegoburgare.
Det är det? Mm. Ja. Är det något tips här i stan?
Något ställe. Men det är så lyxigt nu. Det är ingen sport att vara vegan längre. Du kan gå till vilket burgare som helst.
Och det är gott liksom.
De rockar tjockt alltså.
Mm. Ja, men härligt.
Så have your pick.
Vill du ha en minneslund eller kista?
Måste svara kort. Det där hänger ju på hur jag tog mig själv av dagen. Tillbaka till början där.
Ja, du kanske då...
Då skulle kunna ha minneslunden som jag redan har laserstrålat mig eller i omlopp med satellit har kroppen där. Så då duger minneslund. I brist på det får det bli kista.
Ja, ja men det kan ju vara en tom kista också.
En kryokista.
Ja, men det funkar ju också. Och om du dog idag och bara fick ta med dig en artist eller bands hela musikkatalog och lyssna på all evighet, vilken skulle det vara då?
Jag tror du skulle säga att jag får ta med mig en artist. Det var så skönt. Så de gamla faraonerna som skulle ha med sig
hela släkt.
Ja, jag tar inte bara mig själv av dagen. Jag tar också... Ja, men då skulle jag ta någon som jag inte skulle bli less på att lyssna igen och igen. Så jag säger Kanye West.
Mm. Har du lyssnat mycket på honom?
Jag har lyssnat en hel del på honom. Allt han har gjort är inte sånt jag älskar. Men det är ju aldrig en upprepning av någonting han gjort tidigare. Det blir aldrig långtråkigt. Det blir aldrig ännu en platta.
Nej.
Med honom.
Och det är kanske en del slang att lära sig och sånt som man inte förstår innan.
Ja, och sen finns det dessutom, jag är skyldig själv till sån forskning. Låt människor lyssna på sina favoritlåtar. En låt eller två favoritlåtar igen och igen.
Mm.
Eller lyssna på 10 låtar som går varvas och där egentligen inte gillar någon av låtarna. Efter ett gäng lyssningar så kommer folk tycka bättre om att lyssna på de här 10 låtarna som var och en man inte gillar särskilt mycket, för man ledsnar på att lyssna på en eller två lyssningar, två låtar igen och igen. Så tänker jag med Kanye.
Ja, ah, snyggt. Ja. En fördel också med att du är död, att du får faktiskt träffa vilken död känd person som du vill.
Mäktigt. Einstein.
Einstein, ja. Ja, men ni kan ha lite grejer att snacka om och så.
Jag hoppas ju att jag har knäckt, så det är därför jag måste leva mycket längre efter idag. Knäckt hans gåta kring teorin, the theory of everything, teorin om allt.
Ja, men vi håller tummarna för det också.
Tack, jag behöver alla tummar där också.
Nu ska jag ta fram den! Dödskallen!
Wow.
Det betyder att du har tagit igenom den här podcasten.
Stort!
Ja, hur kändes det här då?
Det här kändes omvälvande. Det här kändes fantastiskt.
På vilket sätt var det omvälvande?
Att få brottas lite närmare och lite längre med min eventuella, väljer att säga, dödlighet.
Mm.
Att faktiskt tänka på vad skulle jag göra om jag visste att det tar slut. För jag tänker ju att det där ska ligga jättelångt fram i tiden, just på grund av att jag inte vet.
Ja, du har ju tänkt att det ska vara långt fram i tiden och nu fick du plötsligt bara nej, det kommer inte vara det. Det är idag.
Mm, precis.
Ja, härligt. Vad händer nu framöver? Du ska släppa den här boken så småningom med den norska professorn. Mm. Ja, något annat som du vill berätta om?
Allt annat är så uppe i luften. Jag har lite diskussioner om saker som förhoppningsvis ska hända. Men vi sa förra året när alla planer togs av dagen. Så vet jag, kan inte säga att jag vet exakt vad som händer.
Nej, men man kan ju följa dig i sociala medier i alla fall.
Det får en jättegärna göra.
Vad heter du där?
Där heter jag Mikael Dahlén. Enklast så. Jag kanske har för dålig fantasi. Ja. Jag heter Mikael Dahlén på Facebook. Jag heter Mikael Dahlén på Instagram. Jag heter Mikael Dahlén på Clubhouse. Och...
allt det där liksom. Ja. Och mig kan man följa på Instagram och där heter jag John_Olsson_. Ni har lyssnat på Dog idag med mig, John Olsson, och veckans gäst
Mikael Dahlén.
Ha det bra!